nu sätter vi igång då. Så, nu har jag snott den digitala elefanten ifrån Tess och Felicia idag. Jakob Algolin heter jag, är digitaliseringsdirektör. Och vi hade ju en inspirationslunch förra veckan. Och där var det nästan 100 deltagare med. Och vi hade med oss massor med genomgångar av vad olika kommuner har lyckats med vad det gäller digitalisering i och med coronakrisen. De fördelarna som ändå coronakrisen har givit oss i form av digital transformation. Och vi hade ju med oss Elin Wihlborg också på Skype-mötet också. Och hon sitter här i den digitala kreativa verkstaden tillsammans med mig i Linköpings bibliotek. Välkommen hit, Elin.
Tackar, tackar.
Och du kom ju aldrig med i våran inspirationslunch.
Nej, så odigital eller analog är uppenbarligen jag. Jag lyckades inte unmuta mig hur mycket vi än försökte, så fick jag inte den kontrollen.
Nej. Det hade nog inte så mycket med dig att göra, tror jag. Det var nog mer någon annan teknikstrul. Men jag tänker så här att vi idag ska gå igenom inspirationslunchen och låta dig komma till tals och reflektera över de delarna. Så även ni som inte lyssnar nu och inte har lyssnat på våran inspirationslunch, så får ni en väldigt supersnabb genomgång av den. Och sen så tar vi en allmän reflektion över det, för jag uppfattar det ändå universitetets roll att reflektera. Ja. Mm.
Jo, men så är det ju. Det är ju ni som står för verkstad väldigt mycket. Och vad vi kan bidra med är att sätta det här i perspektiv och reflektera kring det. Och nu skriver vi början av maj, när du säger här idag. Ja. Och det innebär ju att vi har varit i det här distansläget i 1,5 månad, många av oss. Och för många börjar den här chockdigitaliseringen nästan kännas normal. Och då gäller det ju att ha förmågan att också lyfta oss ur det här och tänka efter, vad är det vi gör på nya sätt? För att vi är väldigt ofta inbäddade i det här och nu.
Precis. Och eftersom jag känner dig väl, så har ju inte jag presenterat dig nog ändå. Men du kan ju berätta varför du är lämpad att reflektera över det här.
Ja, varför du talar om mig som universitetet.
Ja.
jo, jag är professor i statsvetenskap. Och statsvetenskap handlar ju om vetenskap om staten. Och här är ju kommuner och alla offentliga organisationer, regioner, betraktar vi då som staten, den offentliga makten. Men mitt intresse med den offentliga makten har hela tiden handlat i min forskning om de senaste 25 åren sedan jag började på forskarutbildningen. Om hur digitaliseringen förändrar samhället och relationerna mellan samhället och staten. Så det jobbar jag med tillsammans med min forskargrupp som vi kallar Dinogruppen, på tal om elefanter här.
Ja, just det. Ja. En förhistorisk elefant i alla fall.
Och Dinogruppen kallar vi oss då för digitalisering i nya offentligheter. Mm. För vad vi menar med nya är också att det blir på så många nya sätt. Det är massor med andra organisationer som idag är med i det offentliga. Som ni har massa teknikleverantörer som egentligen är företag. Men de blir offentliga när de finns hos er.
Mm. Och när jag får knyta an till det du sa tidigare, att vi nästan har levt i det här nu i 1,5 månad. Och jag gjorde en reflektion i presentationen som inledde egentligen att säga att vi lever i har levt i en tid före corona. Och lite grann på samma sätt som man levde i en tid före Kristus. Och sen så nu, helt plötsligt så lever vi i en ny tid. Och så BC är ju before Christ, before corona. Och sen så går man över till Anno Domine, som egentligen är i Herrans tid. Och på något sätt så känns det som att vi kommer inte efter corona, utan vi kommer i en ny tid istället. För att vi har ju fått en enorm injektion av digitalt. Vi har blivit tvingade till en enorm injektion av digital transformation.
Ja, och vi kallar det ju chockdigitalisering ofta. Liksom, att
det är ett bra rubrikord, ja, tycker jag verkligen.
Och det är det ju, för att det är ju en chock för oss alla. Precis som när Jesus föddes kanske då, om vi fortsätter på den analogin. Men chocken här är ju för många att den här möjligheterna har ju funnits. Men vi har inte gjort det. Och det här visar jättetydligt att det här skiftet handlar långt ifrån bara om teknik. Mm. Det viktiga är vi människor och våra organisationer, vad vi gör med tekniken.
När vi satte igång den här inspirationslunchen, så var ju idén att vi skulle prata om automatisering nu, den som var, men den fick vi lägga på hyllan, för att vi kunde inte, organisationen var inte där. Så när vi pratade inspirationslunch så körde vi e-möten första gången, och nu försökte vi fånga alla förändringar som har skett den sista tiden. Och alla de projekten som har hänt nu under den här coronatiden har vi ju alla redan påbörjat och jobbat med, men det låg inte i våran strategiska plan vad det vi skulle hända, utan vi hade ju en annan plan, och nu blev vi tvungna att ändra planen, för nu var det en ny sak som hände. Men jag tänker mycket på att skiftet har gått från det att organisationerna har försökt förklara varför det inte går att göra saker. Mm. Och även juridik också och samhället. Och helt plötsligt så ändrar man till att det här måste gå. Mm. För man blir tvingad att jobba hemifrån. Man blir tvingad att ha e-möten. Och då blev det istället för att man skulle ställa in saker så fick vi vrida om organisationen och säga att ja, men hur kan vi ställa om organisationen så att det funkar i alla fall. Så det blev en helt annan blick på samma fråga egentligen.
Ja, och det är det viktiga för att blicken flyttades ifrån det digitala till verksamheten.
Ja, men det är en bra poäng.
Ja, ja. Förut hade man haft väldigt mycket fokus på varför kan jag inte använda den här tekniken? Mm. Och nu blir fokus, hur kan jag göra det jag ska göra?
Precis.
Och det är ju egentligen grundprincipen i alla lägen. Att all teknik vi använder, även om vi sätter oss på tåg, det är ju hur kan jag resa till min slutdestination? Inte, hur känns det att vara på tåget?
Nej.
Utan hur kan jag komma till mitt mål? Och här måste ju många lägen tror jag börja backa också. Vad är målet med den kommunala verksamheten och det offentliga? Ja, vad är det vi vill och vad är kärnan? Och varför betalar vi en tredjedel av vår inkomst till det här gemensamma uppdraget?
Precis. Det som är lite frustrerande det är just att det ska till en sån katastrof som det ändå är med mycket lidande för att man ska komma dit här. Varför kommer inte de här drivkrafterna automatiskt tror du?
För att vi är vana människor. Det är trögt att ändra organisationer och människors vanor. Vi gör oftast, tänk dig själv, dagarna efter semestern, hur trögt det är varje år. Kliva upp där med frukost och havregrynsgröten igen.
Ja, vi kanske inte ska hitta på ett nytt virus för varje ny transformation vi ska göra dock, eller?
Nej, men det är ju viktigt också att se att vi vågar ta lite så här radikala steg. Att vi vågar lita på att vi sätter målet främst. Mm. Att vi faktiskt tänker efter vad vi vill med den här verksamheten. Jag hörde en sammanfattning från Sveriges kommuner och regioner när vi satt i ett annat möte som sa att väldigt mycket av kommunverksamheten nu faktiskt bara rullar på i samma spår. Och vi måste säga att de här spåren ska inte bli djupare och djupare. Utan vi ska ställa frågan, vart är de faktiskt på väg?
Nej, men vi har ju fångat väldigt, i den här genomlysningen vi gjorde av de kommunerna vi har pratat om så har man ju precis fångat den frågan tycker jag att man... Vi har hamnat utanför vägen men vi har kanske inte hamnat i en helt okörbar materia utan kanske i många fall har vi kommit på en mycket bättre väg istället än vad man hade förut. Och där är ju min känsla att vi behöver fånga de goda beteenden och de goda information eller arbetssätten som vi har lyckats få tag på nu. Har du några tankar kring hur vi kan låsa fast oss i krisen utifrån den aspekten så att vi inte åker tillbaka på den här grusvägen och hjulspåren igen sen.
Ja, och det tror jag det är jätteviktigt där du säger nu att faktiskt känna att vi gör det här på ett bra sätt och ett hållbart sätt så att vi faktiskt har vunnit något med det här som många människor har tyckt väldigt jobbigt faktiskt och det är ju. Det är jobbigt att ändra på sig. Det första är att ta sig tid att reflektera om det här. Och faktiskt sätta sig ner och förstå att vi har gjort en ganska stor förändring på väldigt kort tid. Och alla verksamhetsförändringar måste vi fundera kring. Normalt så säger vi att vi ska förbereda och introducera snart. Det har vi inte gjort den här gången. Men därför så är ju reflektionstiden i nuläget väldigt viktig. Därtill är det viktigt också att lära mellan verksamheter. För många har sprungit hemma hos sig själva och uppfunnit hjulet och löst det på ett bra sätt. Men att ge utrymme för att prata mellan helt olika verksamheter. Om man löst i en skola, i en äldreomsorgsenhet och på samhällsbyggnadskontoret. Och vad kan man lära av varandra? Vad är det som är lika? Och vad är det för principiella utmaningar som inte har funkat? För det är de vi ska jobba vidare med.
Precis. Så egentligen ett kollektivt lärande egentligen det du pratar om och en ny historia som vi bygger tillsammans och presenterar för varandra.
Ja, och i såna här förändringsprocesser så är det viktigt att tänka efter vad är det som ska fastna? Vad är det som är det goda som vi ska hålla kvar i? Och vissa saker har vi faktiskt gjort på ett väldigt tokigt sätt i den här processen. Och det ska vi lära av. Vi ska ju liksom skava bort det.
Det där du säger med det goda som vi ska behålla, det ligger mycket värderingar i det givetvis. Ja. Så vi ligger ju i en politiskt styrd organisation som gör att man kan ju vrida på och vrända på det där på många olika sätt. Hur kommer man till kärnan så det inte blir en åsikt utan man verkligen kommer till, men du frågade vad är en kommun till för egentligen, vad ska vi åstadkomma, hur fångar vi den utan att Det är en politisk organisation och ska vara det, men samtidigt så vill vi ju inte hamna i en polemik i det här heller, utan det finns ju en naturkraft du måste hantera.
Men politik ska ju vara en polemik, det ska ju finnas där. Så att vad som är uppdraget från er i förvaltningen och alla de här organisationerna, det är att lyfta över de utmaningarna till den politiska arenan och ställa de utmaningarna och värderingsfrågorna till politikerna. Här behöver ni faktiskt sätta ner foten, ska vi göra si, så eller så?
Precis. Mm.
Och där behöver ni presentera konkreta underlag, precis som när man bereder en samhällsplaneringsfråga. Ska vi bygga Vallastaden eller inte? Det fick de ta ställning till. Tjänstemän kunde tänka på olika sätt. Här behöver man göra likadant. Presentera konkreta förslag. Så här långt har vi kommit, det här är en utmaning. Vi tänkte si och så.
Mm.
Hur tänker olika politiker? Och då är det ju inte alltid så att de kan falla tillbaka på sin ideologiska. Det här är ju inte en höger-vänster-fråga. Men det handlar om aspekter i det ändå. Till exempel kring inkludering. Och det är väl den ena vägledningen, att hitta det som är politiskt och polemiskt, som du säger, lyfter till politiken. Den andra vägledningen finns ju det som är stabilt. Nu sitter jag här och viftar med händerna och drar i min mikrofon. Jag pratar för mycket med hela kroppen. Men tillbaka då till...
Det syns inte, men det blir ett bra samtal med det.
Men utmaningen, det som inte politiken, liksom i kommunfullmäktige i Linköping, den salen kan lösa det, eller socialnämnden kan lösa i sitt område. Så gäller det också att luta sig tillbaka till de mest grundläggande lagstiftningstexterna. Gå tillbaka till grundlagen. Vad säger grundlagen att offentlig är till för? Vad är det vi ska göra? Vad är ett, liksom, hur formulerar vi lika rättigheter, opartisk behandling, lika behandling och ingen partiskhet i beslut? Och så tittar man på, uppfyller de här besluten, de här grundläggande principerna?
Mm.
Finns det rättssäkerhet och transparens i det? Kan vi se vem som tog vilket beslut? Det är det viktiga. Kan vi ta ansvar för de beslut vi har tagit? De här grundläggande principerna måste vara med här.
Mm. Och det du syftar till egentligen, om vi gräver lite djupare i det, så är det ju egentligen den politiska organisationens digitala mognad att kunna hantera de här och diskutera de frågorna. Men det är någonting på tjänstemannanivå jobbar hårt med, att höja den digitala mognaden bland tjänstemän. Hur jobbar man med att lyfta politikernas digitala mognad? Så att, för det här är ju svåra frågor för ingenjörer, och det går ruskigt snabbt hela tiden, och nu, vi hamnar ju på något sätt man måste ju ha superpolitiker som har en förståelse för vad som är möjligt och vad som är och vilka politiska frågor som ska lyftas framåt.
Ja, inga superpolitiker. Det ska man inte tro att vi ska leta efter, utan den politiska styrningen handlar om ett lekmannastyre.
Mm.
Vi ska inte vara specialister på någonting, de som är politiker. Här ska allmänhetens röst komma fram. Och lika så som om vi tar exemplet igen med Vallastaden, som är byggt på ett väldigt miljömässigt och nytänkande sätt, så är det inte så att alla som tog beslut om planen för hur Vallastaden ska utvecklas behöver förstå vad är liksom en ny grön miljömässig ventilationsanläggning. Eller hur funkar solcellerna som sitter där på parkeringshuset? De behöver inte förstå några detaljer om det. De har satt upp målet med mindre energiförbrukning. Sen hur ingenjörerna löser det. Mm. Och det är likadant, tänker jag, när vi kommer till digitalisering. Att politiken ska sätta upp de här målen precis som man gör för en ny stadsdel i samhällsplanering. De ger sig aldrig in i hur vi ska blanda betongen. Men de säger att det ska finnas en stadsdel där människor kan leva på det här sättet och vara hållbara av de här aspekterna.
Det känns alltid spännande att få debattera med en professor som man kanske, jag förstår och håller med utifrån den aspekten, att det är klart att alla ska ju inte vara experter, utan det ska, och politikerna är ju representanter för befolkningen.
Mm.
Och det kanske inte skulle vara ett jätteroligt samhälle om alla var dataingenjörer. Det jag ser, det är ändå att den digitala mognaden är ju central. Alltså digitaliseringen och allting som har med IT att göra flyttar ju in i våra processer. Så den kommer ju närmare och närmare in i kärnan hela tiden. Och de som bäst kan hantera och dra nytta av de här förändringarna, det är där man får en rejäl fart i det också. Så att det är en kompetensfråga i mångt och mycket, eftersom det går så väldigt fort just nu och man måste förstå möjligheterna.
Nu sitter jag här och funderar lite på en ta min analogi vidare. Jag vet inte om jag drar den för långt nu. Då får ni liksom
se vad som händer. Vi testar.
Vi får se. Ja, vi kan klippa. Men då tänker jag så här ungefär. Att vad du efterfrågar är ju ändå att den som fattar de här besluten ändå ska ha en förståelse för vad det är. Mm. Ja, och vad det digitala innebär och hur digitala beslutsprocesser går till. Och att man själv är en användare och är ute i olika sociala medier eller är inne och förstår vad är en databas och varför finns det en algoritm som styr vilka annonser som poppar upp och kan kritiskt förhålla sig till det här. Och om vi återvänder då till min analogi som haltar lite här, men det skulle ju vara som att den som sitter och planerar Vallastaden eller en ny stadsdel behöver i alla fall ha varit i staden och levt i staden och sett hur en stad fungerar. Om man ber en person som har levt, som vi brukar prata om så här, fullständigt off the grid, alltså helt utanför alla system, bott i en grotta i skogen och ätit bären och svampen och haft sin energiförsörjning genom att hitta pinnar och elda en liten brasa, då har den personen väldigt svårt att förstå vad skulle solceller göra i en ny stadsdel. Och här säger du egentligen att vi ska inte ha, de som bestämmer över digitala ska inte vara i grottan off the grid. Utan vi behöver personer som lever i det digitala som fattar beslut om det här.
Yes.
Ja. Och det är ju inte en digital teknisk kompetens utan det är någon form av digital levnadskompetens. Ja, eller levnadserfarenhet.
Ja, men där kanske vi landar lite tydligare. Men ändå, det är ändå viktigt. Jag slås ju fortfarande, eller rätt så ofta, över ny teknik. Över hur den fungerar och hur den konvergerar. För att det som förut kanske var en, jag menar om du tar mobiltelefonen som du har i en ficka. Den är ju värd nästan, jag tror man räknade upp det till $900,000 om man räknade in all den kapitalutrustning som låg inför för ett Tambergs videokonferenssystem och en högklassig digital kamera och en mic recorder som man kunde ta notes på och sen så en mobiltelefon. Det finns så mycket teknik som landar i den samma teknik. Och det innebär ju inte att jag behöver förstå hur mobiltelefonen fungerar, men jag måste ändå förstå vilka möjligheter den ger mig, och där har vi ändå en, om vi hoppar tillbaka till dagens ämne, som vi hamnar lite grann vid sidan av, så uppfattar jag ändå att där ser jag att Linköpings kommun i alla fall har lyckats att ta de här möjligheterna på ett fantastiskt sätt, trots att de inte har, det som i vanliga fall kräver månader utav förberedelser och inkörning för att man ska kunna släppa en sån här enorm digitalisering som vi har gjort just nu, så har ändå våra medarbetare, det finns säkert många som har kommit i kläm ska sägas också, men till den allra största delen har det fungerat fantastiskt bra på ett tekniskt plan, jättebra.
Och där tycker jag ändå kanske man kan säga att det finns en digital mognad i kommunfullmäktige också, den politiska ledningen. Hade inte den grundbesluten funnits om god infrastruktur, om kompetens och tid för medarbetare att utvecklas och känna sig trygga i sina anställningar, så hade man inte vågat ta det här beslutet och ta de här stegen nu i en akut situation, om man inte hade haft en grundtilliten både till varandra och till styrningen av organisationen. Så att det här bäddar ju faktiskt för att man är en stabil och trygg kommun.
Ja, ja. En sak som jag funderat på, det är ju, det sattes igång enormt mycket initiativ på att man vill köra hackathons, det blev en stor mängd med innovationsinitiativ och det finns otaliga sajter runt om där man verkligen kör innovation. Kommer det här komma till verklighet, tror du?
Ja, en hel del av dem, och det händer ju hela tiden massa innovationer och nya idéer i kommunala verksamheter med automatisering som ni hade tänkt att ha som tema den här gången. Det är ju ett sånt område där det växer väldigt fort. Det som är viktigt är nog att vi har fått en bredd i det här med innovation. Att det handlar om hur löser man vardagliga problem som att handla åt äldre människor som inte kan handla. Och att många fler också blir användare. Det här vi pratar om behovet av att leva det digitala. Jag tror att det är många av de här man kastats in i den här metaforen av den nya stadsdelen igen.
Ja.
Att man är där och möter varandra på nya sätt och man ser att det funkar att mötas så här.
Ja. Ja, det tror jag. Om jag får prata mot mitt egen profession då, så ser jag att det funkar absolut inte också efter ett tag. Min grupp har ju varit distribuerad under Ja, nej men egentligen ända sen sportlovet var en utav i vårt gäng som var i Italien i Alperna och sen så han kom tillbaka frisk. Men ändå så blev det väldigt naturligt för oss att distribuera oss, men det finns en enormt värde i att träffas märker vi, och att vi behöver ju, alltså Folkhälsomyndighetens instruktioner är att man ska jobba på distans om man kan, men man kan faktiskt inte alltid jobba på distans, utan man måste kanske träffas med en viss periodicitet för att ha det digitala arbetssättet att fungera sen. Mm. Men sen tillbaka som du säger att jag har ju inte blivit bjuden på knappt någon Skype-möte alls i Linköpings kommun, eller väldigt få i alla fall ska sägas. Mm. Men nu är det ju standard. Det finns alltid en Skype-länk med i alla inbjudningar. Så att det har ju skett en enorm förändring verkligen.
Och där kan man ju ställa frågan som du väckte också under seminariet, att är vi egentligen effektivare hemifrån? Mm. Och här tror jag vi är tillbaka till det här med lärandet och reflektionen. Vi måste hitta de aktiviteter som vi gör effektivare på digitala sätt. Men de aktiviteter som också, där det sociala mötet är ovärderligt. Mm. Där kvaliteten i mötet blir så pass mycket bättre. Mm. Och så måste vi våga stå för det. För vi kan inte digitalisera allt. Utan vissa saker ska vara analoga.
Gränssnittet mellan vad som är fysiskt och vad som är digitalt, det kommer inte vara helt tydligt alltid. Och det kanske inte spelar någon roll i slutändan så länge medborgaren uppfattar att de får en samhällsleverans, alltså en kvalitet i det man den offentliga vården eller det offentliga uppdraget.
Mm. Och det är därför jag tror att det är så viktigt att gå tillbaka till och säga, varför gör vi det här? Vad är målet? Och sen ställa frågan, hur kan vi nå dit? Och vad är kombinationen då av det digitala lösningar och andra lösningar?
Det där är en rätt så tjurig process som är rätt så jobbig att komma in i. Och den är ju, alltså det är verkligen att komma in till kärnan, varför finns vi egentligen? Mm. Har du någon, jag tror att vi ska avrunda snart, men en liten avslutningstips i hur kommer man till den kärnan? För sen, om man väl har sina värderingar klara för sig och vet vad man finns för, då är det lätt att stoppa på stödet för det, inbilla mig.
Ja, men så är det väl alltid. Och det är en jättesvår och väldigt personlig del, men att hitta i sina arbetsuppgifter, oavsett om du jobbar i äldreomsorg eller skola, vad är målet med det jag gör? Det är inte att i skolan att man gör en viss aktivitet eller övning, utan det övergripande målet att hitta fokus på det, att vi bygger ett samhälle med mer kunskap, där människor har bättre kunskap och lever ett gott liv. En enkel vägledning är att titta på det som FN har landat i, 17 hållbarhetsmål som vi ska sträva efter, med god utbildning, god hälso- och sjukvård och tillgång till det. Ett jämställt och jämlikt samhälle med transparenta institutioner och ett fredliga samhällen som utvecklas. Jag tror att vi som har liksom medborgarnas uppdrag och jobbar på det offentligas uppdrag, vi måste sätta liksom, det är våra målbild.
Mm. Jo, det, vi pratar en hel del om effektivitet hos oss. Mm. Och effektivitet handlar ju inte alltid bara om att man ska vara stressad, utan det handlar ju om att man ska vara effektiv i sin omgivning. Och om man kan få hela världen att jobba mot samma mål, då blir det ju väldigt effektivt. Då behöver det ju inte vara så stressigt egentligen.
Nej, och effektivitet är också att hushålla med våra psykologiska och sociala resurser.
Absolut.
Och det är verkligen inte att stressa.
Om vi avslutar lite grann där vi började då. Min maggruppskänsla säger mig att vi kommer nog inte referera till efter corona, hur mycket man gärna vill göra det nu, för man vill att det ska gå över. Utan det här är en start på någonting nytt och lever i någonting nytt. Men några saker som jag funderar en hel del på, jag har släktingar som är i isolering nu exempelvis, och det är väldigt jobbigt psykologiskt att leva i en lång tid när man inte vet när den tar slut. Men några praktiska frågor ändå som jag tänker måste ligga nära dig. Universitetet startar i augusti, men det är många som tar studenter. Men vi tänker på skolstarten eller universitetsstarten, som ändå är en otroligt viktig formande tid för individer som ska bygga, och campusupplevelsen är ju central för att bygga den här känslan. Vad kommer hända i augusti egentligen, tror du?
Ja, jag kommer ju lite sent till det här mötet, för vi hade just ett krisledningsråd på universitetet där den här frågan är jätteaktuell.
Ja.
Här ska man ju koordinera alla universitet i Sverige också, nu precis den här veckan. Så att jag tror att det kommer vara lite nya utmaningar, men också hur skapar vi den här campuskänslan på andra sätt? Vad är det? Det är inte bara att vara på samma plats, utan det är ju faktiskt att man bygger en gemenskap.
Precis.
Kan vi förstärka den utan att mötas och vara allt för nära varandra? För precis. Vi får ju mötas, men vi ska inte vara så tajt som ett kanske gäng med ett par hundra overallklädda unga människor är.
Nej.
En sen natt. Utan vi kanske ska bara hitta andra strukturer för just det. Linköpings universitet har ju faktiskt också varit ganska tröga i att använda digital teknik och ha distansundervisning. Även om vi på 70-talet sägs att vi var väldigt tidigt ut med tv-undervisning. Varken du eller jag var där.
Nej, men jag ska lite ledsen att säga att jag satt i kårstyrelsen i Linköping när det var en regerings... Ja, en remissinstans för det gäller e-utbildning då. Mm. Det var en gång 99 kanske, i krokarna 98. Och jag förbannar mig själv att jag inte drev på hårdare och såg möjligheterna. För det finns ju stora möjligheter. Men sen ska jag säga att jag ser inte något universitet som är riktigt, riktigt duktiga på att använda digitaliseringen brett. Det finns ju massa mokar runt omkring, men de har ju inte fått upptagen riktigt på det sättet.
Och det vi har gjort de sista 6 veckorna är ju just också det här att överleva. Mm. Vad är det vi gör i den här chockdigitaliseringen när vi hoppar in i en ny miljö?
Precis.
Och det är egentligen som när vi gjorde de första pappersblanketterna, gjorde vi om till liksom, vi tryckte in dem i datorn så att andra fick skriva ut och skriva på dem.
Mm.
Riktigt så illa är det inte, men det är ju många andra länder med undervisning. Men vi måste också tänka nytt med, vad är det mest effektiva sättet? Här sitter vi kanske 20 professorer i Sverige och pratar in samma föreläsning. Igår gjorde en sån standardföreläsning om hur gör vi forskningsdesign i en mastersuppsats.
Mm.
Det är kanske till och med 100 professorer som håller typ en sån föreläsning. Mm. Och poängen är ju inte med en föreläsning, utan mervärdet ligger ju i interaktiviteten.
Mm.
Och hur kan jag få till den med lagom stor grupp? Hur kan jag få dem att hitta andra sätt? Och här måste vi tänka om då, till och med, hur får vi betalt från staten? Mm. För det här får vi betalt på vissa strukturerade sätt, precis som ni gör i kommunen.
Mm.
Man betalar i äldreomsorgen per tid hos vårdtagare, eller i skolan så är det liksom behovsprövat om någon ska ha en assistent. Här tror jag vi behöver tänka på helt andra sätt, att det inte bara är människor som kostar. Och vi ska inte bara styra mot tid för människor. Mm. För det är nästan kontraproduktivt här. Men nu öppnar vi en helt annan diskussion.
Men
vi skulle knyta ihop var egentligen att ställa frågan att kunskap betyder jättemycket. Och vi måste bygga ett fortsatt kunskapssamhälle. Ett digitalt samhälle är inte ett tekniksamhälle, det är ett kunskapssamhälle. Där vi jobbar med information och kunskap på nya sätt. Och skapar ett värde kring vår kunskap.
Ja, nej, men då sen som för att knyta ändå in i universitetet och starten, för jag tycker den är viktig. Den är viktig för Linköping, för
absolut.
Att studenterna är en vital del över hur Linköping fungerar. Och just den här tanken om att ni inte funderar på att vi ställer in nollperioden, utan vi försöker ställa om den på ett sätt så att vi får ett gott mottagande i alla fall.
Mm.
Och det tror jag är jätteviktigt för Linköping. Och sen så tror jag att det största påverkan kanske inte är i Sverige, utan den kanske blir en mycket större påverkan i de länder där universitet kostar väldigt mycket pengar att gå på.
Mm.
Varför ska jag betala hundratusentals kronor för att få mötas av en Zoom-undervisning medan jag i själva verket skulle kunna göra det hemma? De har en mycket, mycket skarpare diskussion med mer kronor och ören, även om att det är kronor även för er.
Jo, och det är ju viktigt att tänka på alla våra offentliga verksamheter. Den här skillnaden är ju inte bara på universiteten, för våra universitet kostar också.
Absolut.
Men de kostar inte för våran student ur sin egen plånbok. Men vi som samhälle betalar för den, och vi behöver ställa samma fråga: vad är det som samhälle som vi betalar för sjukvård?
Ja.
Inte den enskilde som får vården, utan hela samhället har ju ett intresse av att alla de här systemen fungerar.
Så vi har samma frågor här som i USA, helt enkelt.
Ja, precis. Fast vi finansierar på ett annat sätt, och här gäller det för oss också att upprätthålla det. Ytterligare en öppning för en podd här. Vad är det faktiskt kommunen kan beskatta? För nu beskattar vi människors arbete. Men i ett digitalt samhälle, vart utförs då arbetet?
Mm.
Ja. Och det här är en jätteutmaning för kommunerna, för ska vi fortsätta med att beskatta arbetsinkomst så får vi också väldigt stora skillnader i landet, för människor tjänar olika mycket.
Mm.
Och här är det viktigt att vi hittar ett system och bygger ett digitalt samhälle där de offentliga institutionerna kan finnas kvar och vara bärkraftiga på lång sikt.
Bra, det blev ju inga svar här utan det blev fler frågor.
Ja, det brukar universitetsanda. Vara så när jag lägger mig i. Ja.
Men jag tycker att vi tackar så hemskt mycket för dina reflektioner över det här. Och så tack så mycket helt enkelt.
Ja, tack för möjligheten och stort lycka till och ett jättetack till alla i Linköpings kommun som jobbar varje dag med det här. Tack för att ni finns och att ni gör nytta.
Bra, vi gör det tillsammans.
Det här var alltså Linköpings digitala elefant i ett specialavsnitt med mig, Jakob Algolin, digitaliseringsdirektör i Linköping, tillsammans med Elin Wihlborg, professor i statskunskap på Linköpings universitet. Häng i på podden så kommer ni få höra Tess och Felicia snart tillbaka igen. Och om det är så att ni vill vara med på nästa digitaliseringslunch som just kommer att prata om Linköpings digitala initiativ under coronakrisen, så är det den 27 maj. Det är alltså en del av det här kollektiva lärandet som Elin pratar om. Så väl mött på den, och jag hoppas också att vi kan göra den tillgänglig offentligt också. Vill ni komma i kontakt med oss så skicka ett mejl till den digitala elefanten @linkhoping.se. Och annars så finns jag tillgänglig på LinkedIn och Twitter också. Sköt om er. Hej då!